Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det här programmets sommarvärd är Ingela Karlsson, född och uppvuxen i Tyresö. Och temat, ja, lyssnar ni så kommer ni få det klart för er. Välkommen Ingela!
Tack och hej alla radiolyssnare! Ja, jag heter som sagt var Ingela Karlsson och jag har bott i Tyresö princip i hela mitt liv. Men egentligen så har jag ju inga djupare rötter här. Mina föräldrar, de kom inflyttande hit på 60-talet. Så jag är, liksom många andra i min ålder, den första generationens Tyresöbo. Jag har gått i kommunala musikskolan. Jag har hängt i före detta Nybodahallen och kollat när Tyresö HF vann SM-guld på 80-talet. Jag har spelat i orkestern i Tyresöspelet och... Under drygt ett kvarts sekel, alltså 25 år, har jag varit lokalpolitiker eller fritidspolitiker här i Tyresö. Och det innebär ju att jag tillsammans med ytterligare några hundra Tyresöbor som har varit aktiva i olika partier har försökt att göra Tyresö lite bättre för alla de som bor i den här kommunen. Jag satt då bland annat i kommunfullmäktige som man kan säga är lite Tyresö kommuns riksdag. Och jag var också ledamot i skolstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och Tyresö bostäder bland annat. Men det jag tänkte tala om här i mitt sommarprogram, det är ledare, rötter och varför jag gillar skatt. Ledarskap är väldigt spännande tycker jag. Vi råkar ju alla ut för olika typer av ledare. Och många av oss är ju faktiskt också ledare själva, fast vi kanske inte tänker på det. I år är det också valår och då väljer vi ju faktiskt inte bara partier utan också vem som ska leda landet. Eller för den delen leda Tyresö. Vad tycker du är en bra ledare och hur är du själv när du är ledare? Jag fick prova på att vara ledare ganska tidigt. Som tonåring så fick jag ansvar som ledare för ett stort antal barn på ett sommarläger. Och på helgerna var jag kursledare för SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Och kanske har du också, liksom jag, suttit i olika föreningsstyrelser, kanske idrottsföreningen eller bostadsrättsföreningen. Då är man ju faktiskt också ledare. Och i mina uppdrag som fritidspolitiker så har jag också fått uppdrag som har innefattat ledarskap. Och sen är det ju såklart att många också har ett dagligt ansvar som chef eller ledare på jobbet. Eller som förälder. Genom livet har jag kommit fram till några saker som jag tror är viktigt att tänka på om man är ledare. För det första så tror jag att man måste tro gott om människor. Man kan inte börja med att misstro folk. Och det här kan ju faktiskt också vara ett litet tips till de som är ledare inom politiken. Och det låter kanske konstigt att det kommer från mig som då är politiskt aktiv. Men visst är det viktigt att visa på skiljelinjer och vara tydlig och dra upp skillnader. Men man måste också visa respekt för andra. Och utgå ifrån att andra har goda motiv. Och kanske också ganska bra lösningar på en del problem. Det finns ju en devis som säger: jag delar inte din åsikt men jag kan dö för din rätt att ha den. Och det där borde man tänka på lite oftare. Den andra punkten som jag har satt upp kring ledarskap, det är: kom ihåg att det finns alltid minst 10 lösningar. Det där brukar jag säga ibland på jobbet när man tycker att man har kört fast. Och ja, det kan ju vara 10 eller 5 eller 2, men och några av de här lösningarna är förmodligen, ja, kanske inte jättebra, rent av kanske dåliga. Några är kanske lite annorlunda och lite överraskande och några är ganska bra. Men det viktiga är ju att det är väldigt sällan som man hamnar i helt olösliga lägen. Där det är helt hopplöst. Så jag skulle vilja uppmana dig som är ledare att knäppa igång den kreativa lampan. Och låt alla komma med sina förslag och börja inte med att leta fel. Pröva det på jobbet eller i föreningsstyrelsen. Jag lovar, du kommer att bli överraskad. Den tredje punkten som jag har på min lista, och den låter ju ganska enkel, men det är: som ledare måste du leva som du lär. Det funkar mot barn och det funkar mot vuxna. Och det är ju ganska enkelt när man tänker på motsatsen. Säg att du bestämmer på jobbet att nu drar vi in fredagsbullarna på fikat. Men ledningsgruppen, de äter fortfarande wienerbröd på sina möten. Ja, det blir ju rätt tydligt. Och det borde ju vara enkelt, men tyvärr finns det många exempel där man inte lever som man lär. Och det tror jag är förödande för en ledare. Den fjärde och sista punkten som jag har satt upp kring ledarskap, det handlar om återkoppling. Att tala om för någon när de gör något bra. Det här måste alla som är ledare bli mycket, mycket bättre på. Alltså självklart så ska man ju tala om när någon gör något mindre bra också. Men det vet man ju faktiskt oftast ganska väl om, eller hur? Men att ge beröm och visa uppskattning, det verkar vara svårare än man tror. Och varför är det det? Tänk efter, hur ofta är det inte så att du tänker att åh, det där gjorde hon bra. Eller du säger till någon annan, vad bra hon gjorde det där. Men säg det till den du berör istället. Ja, när jag har funderat kring ledarskap så har jag också börjat fundera kring det här med rötter. Eller snarare mina rötter då. För jag har tänkt och funderat kring varför har jag kommit fram till de här principerna. Vad är det som har gjort och format mig så att jag har hamnat i de här tankarna. Och då kommer jag in på de personer som jag brukar kalla mina extra föräldrar. Och då ska jag först vara väldigt tydlig med att jag har ju väldigt bra föräldrar. Mina riktiga föräldrar. En väldigt bra mamma och pappa. Och vi har en extremt bra vuxenrelation. Vi umgås väldigt mycket. Vi semestrar tillsammans. Vi trivs och har kul ihop. Och jag tänkte tillbaka i livet. Jag tror inte att jag har en enda sån här livsavgörande fråga som jag inte har bollat med mina föräldrar. Så jag är verkligen väldigt tacksam för att jag fick just de här föräldrarna. Och att vi har blivit så starka, våra band i vår familj har blivit så starka, tror jag kanske också beror lite grann på de händelser runt omkring vår familj som har påverkat oss och som vi har fått hantera och anpassa oss efter. Med detta sagt så har jag då ändå ett antal extra föräldrar som jag också är väldigt glad för. Extra föräldrar eller förebilder. Och den första jag ska presentera för er, det är metodistpastorn Sven-Erik och hans fru Lena. De träffade jag första gången när jag var 10 år. Min syster och jag, vi hade övertalat våra föräldrar att vi skulle få åka iväg på ett scoutläger anordnat av metodistkyrkan på Gotland där vi hade sommarställe. Vi sov i tält långt ute i skogen och utan telefon. Det fanns inte mobiltelefoner då eller någon annan kontakt. Och jag fick hemlängtan. Och jag skulle absolut ha åkt hem om jag hade fått en chans. Men i så fall hade mitt liv sett väldigt annorlunda ut. Det där var en sån där klassisk vändpunkt. I så fall hade jag inte varit med på ytterligare 30 sommarläger. Jag hade inte fått mitt första jobb efter gymnasiet inom metodistkyrkan på Gotland. Jag hade inte blivit medlem i metodistkyrkan och jag hade inte haft ett gotländskt körkort. Och jag hade framförallt inte lärt känna Lena och Sven-Erik. Men jag övervann min hemlängtan. Och lägerchefen Sven-Erik som också då var som sagt pastor i metodistkyrkan, han blev en av mina förebilder och också en av mina bästa och viktigaste vänner. Åldersskillnaden till trots. Och det är främst hans syn på barn och hans sätt att tala med barn och ta dem på allvar som har påverkat min syn på människor i stort. Sven-Erik bor på Gotland. I år fyller han 88 år. Och vi pratar regelbundet med varandra i telefon och han lär mig fortfarande saker. Ja, jag sa det. 30 somrar har jag varit på det här lägret, tältläger på östra Gotland där vi lever väldigt enkelt. Och när mörkret har lagt sig och alla 120 barn och ungdomar ligger i sina tält så brukar vi ledare sjunga en godnattsång. Ibland blev det den här salmen som heter Bred dina vida vingar. Som vi ska lyssna på strax. Och jag tycker så mycket om den sista raden. Och låt i frid oss åter till nattens vila gå. ska ni få träffa en av mina andra extra föräldrar. Jag var bara 18 år när jag blev invald i socialnämnden och fick mitt första kommunalpolitiska uppdrag. Och ganska snart så blev jag vice ordförande. Under de kommande åren så fick jag fatta många svåra avgörande ordförandebeslut om bland annat omhändertagande av barn. En socialsekreterare kunde ringa en lördag eftermiddag och behövde ett akut beslut av ordförande när det inte gick att vänta till nästa möte. Eva Jansson var vaktmästare i Forellens högstadieskola, som numera är riven, när jag gick i högstadiet. Hon var också socialdemokrat och hade blivit ordförande i socialnämnden då när jag var 18 år. Hon var också sjukvårdspolitiker i landstinget och det innebar att hon efter många års arbete som vaktmästare nu istället ägnade sig åt politik och kunde bidra med sina livserfarenheter i politiken. Eva var klok och eftertänksam och lyssnande. Och hon såg till att alla vi i nämndgruppen var med i diskussionerna inför våra beslut. Hon visade också att man som politiker inte alltid behövde ha tvärsäkra svar. Att man kunde säga, jag vet inte, jag måste fundera lite. Och hon lärde mig också att det är viktigt att ha en relation med och kunna resonera med företrädare för andra partier. Att inte i alla lägen se varandra som motståndare. För förr eller senare kommer det lägen i politiken då sådana relationer kan ha mycket stor betydelse. Eva blev min förebild utan att veta om det. Men så en dag blev hon sjuk. Hon rökte mycket. Hon fick cancer. En juldag gick jag förbi och lämnade en blomma. Eva, som fyllde år den 24 december, hon firade ju både namnsdag och födelsedag på julafton. Jag skulle ut och resa och anade att hon kanske inte hade mycket tid kvar. Så jag sa allt det där, hur mycket hon hade betytt för mig. Och inte långt därefter dog Eva. I sorgen var det skönt att veta att jag hade hunnit säga allt det där till henne. Och jag lärde mig av det att vänta inte. Säg här och nu vad du känner för en människa, vad den betyder för dig och hur mycket du uppskattar den människan. Förutom människor så är det något annat som har präglat mig. Och jag vet inte riktigt var det kom ifrån, men redan från 7-årsåldern så var det min högsta önskan att bli skådespelerska. Mamma har berättat någon gång att hon hade funderat och kommit fram till att det vore bra om hennes två döttrar blev tandläkare och balettdansös. Och varför det kan man undra? Jo, mamma hade tidigt en insikt om att gå till tandläkaren, det kommer nog vara dyrt även i framtiden. Och då kunde det ju vara bra att ha en tandläkare i familjen. Men varför den andra skulle bli balettdansös, det är ännu oklart. Och ännu mer oklart är det vem av mig och min syster som någonsin skulle passa för det yrket. Nåväl, tillbaka till mina drömmar om att bli skådespelerska. Mitt intresse för teater gjorde att jag under många år från 8-årsåldern gick i teatergrupp en gång i veckan. I studieförbundets broschyr så stod det dramatisk verksamhet. Och som jag minns det så spelade vi aldrig upp några pjäser. Nej. Istället gjorde vi väldigt mycket improvisation, vi gjorde avslappningsövningar och övade vår fantasi. Jag älskade när vi fick en rubrik som ibland inte ens var fullständig. Till exempel, när de öppnade dörren visade sig att huset var fullt av, och då gällde det att fylla i, fullt av godis, nej, fullt av råttor, fullt av italienare. Ja, vi kunde bara välja och sen skulle vi bestämma var är vi. Vem är jag? Vem är du? Vad är det som händer? Och sen upp och spela. Ja, jag älskade den här improvisationsövningarna. Och det fortsatte på somrarna, för då samlade jag de övriga barnen i vårt sommarstugområde. Och så satte vi under några somrar upp den så kallade Nyhamnsrevyn, som alla i stugorna runt om fick komma och titta på. Och vi hade nog till och med en extra föreställning på barnkollon som låg bredvid vår stuga. Men jag blev aldrig skådespelerska. Däremot är jag säker på att jag haft och har otrolig nytta av att jag hållit på med teater så mycket. Både privat och i mitt arbetsliv. Inte så att jag spelar roller, men att kunna ha fantasin och improvisationsförmågan, det tror jag har hjälpt mig mycket. Och sen tillhör jag den minoritet i världen som inte är rädd för att stå på scen. Tvärtom, jag älskar att stå inför folk. Och när man talar om teater så är inte steget så långt till musiken. Jag fick som sagt förmånen att gå i kommunala musikskolan och lärde mig spela oboe, vilket har gett mig så många fantastiska minnen, vänner och upplevelser. Att sitta i en orkester eller sjunga i en kör för den delen, det är ett äkta lagspel. Du är verkligen en del i helheten. En del som inte går att vara utan. Och den där känslan är väldigt svår att beskriva. Jag kan tänka mig att det är ungefär som när fotbollslandslaget spelar en riktigt bra match. Och jag har letat lite i min släkt för att hitta den här musikådran, varifrån den kommer. Min mamma, hon överraskade mig en gång och sa att hon ibland gick i kyrkan som ung, fast hon inte alls var religiös. Och jag funderade, vad gjorde hon där? Jo, då berättade hon att hon gillade ju att sjunga. Och till kyrkan dit kunde hon gå och sjunga med i psalmerna för full hals. Ja, det där är lite av min mamma i ett nötskal. Det finns flera roliga historier om min mamma, men en som jag gillar också, det är när hon var dagledig och fick för sig att gå på bio. Och när bio skulle börja mitt på dagen så visade det sig att hon var den enda i salongen. Men maskinisterna drog igång filmen och hon satt kvar. Väldigt coolt tycker jag. Nej, tillbaka till musiken. Körsång sägs ju vara den största folkrörelsen i Sverige och jag är verkligen inte förvånad. Jag rekommenderar alla att sjunga i kör. Det är bra för kroppen och själen, det är kul och lite svårt. Och hur trött man än är innan så är man alltid pigg efteråt en körövning. Nu ska vi lyssna på Kärlekens tid. Jag gillar verkligen idén med skatt. Skatten fördelar över mitt liv. När jag är liten och när jag är gammal så kostar jag mer än jag bidrar. Det är barnomsorg, skola och vård och omsorg. Men under vuxen ålder så kan jag vara med och betala tillbaka och bidra med skatt för de där åren då jag har kostat. Men skatten fördelar också mellan dig och mig. Du vet aldrig, och jag vet aldrig, om jag kommer att bli sjuk eller arbetslös, om jag får ett handikapp eller behöver en operation. Men eftersom vi alla har bidragit till en gemensam pott så kan vi också alla vara trygga i livet om något skulle hända. Jag tänker ibland på min arbetskamrat Åsa. Hon födde sitt andra barn, en dotter som visade sig ha ett hjärtfel. Och Åsa sa ofta att Hon hade aldrig kunnat betala själv för den vård och omsorg som hennes dotter har fått. Men tack vare att hon bor i Sverige, att vi har skatter som fördelar mellan dig och mig och efter behov, så fanns det en möjlighet för henne. Skatten gör det också möjlighet för alla barn att få en bra start eller lika möjligheter i livet. Lite grann som att alla har startblock som står på samma ställe, oavsett under vilka omständigheter man är född. Det är också väldigt, väldigt viktigt. Och om jag skulle välja ett annat ord för att beskriva skatt, så skulle det nog vara solidaritet. I ett land där skillnaderna inte är så stora, så tror jag att man kommer närmare varann. Det blir helt enkelt mindre otryggt. Man kan också beskriva det som en kompis till mig gjorde som hade åkt Vasaloppet. Han var helt överväldigad av alla de olika typer av människor som han hade mött i och runt spåret. Lite som ett genomsnitt av Sverige. Han sa, Ingela, vet du vad? Det var som att skära en korvskiva av Sverige. Och ja, jag håller med. Det är mycket som är som en korvskiva av Sverige. På en fotbollsarena till exempel. Där finns också ett genomsnitt av Sverige. Och vi behöver korvskivor eller mötesplatser. De är viktiga. Och jag tror också att ett bra och solidariskt skattesystem bidrar till att vi kan uppleva fler tillfällen av korvskivor. En av de finaste presenterna jag har fått, det är en CD-skiva. Ja, CD-skivor, det var ju, det här är alltså över 10 år sedan, innan Spotify. Men det fina i kråksången var att det var ingen köpt CD, utan någon hade använt tid och omtanke till att sätta ihop en unik Ingela-skiva med låtar speciellt för mig. Tid och omtanke, det är nog det finaste man kan få och ge. Och det visade sig ju senare att den här personen och jag, vi hade ju likadana kökstallrikar, och det underlättade väldigt bra när vi skulle slå våra påsar ihop. Men det är en annan historia. Nej, nu drar vi igång en av låtarna på den här gamla CD:n, Blackness med It Should Have Been You. Och då kan i alla fall inte jag sitta still. Upp och dansa. Glad sommar allihop! Should have been, could have been you. Should have been, could have been you. Should have been, should have been, could have been.
Ni har hört Ingela Karlsson bland annat filosofera över ledarskap i sitt sommarprogram. Tack för att ni lyssnade och välkommen åter.